ljus med kloka människor som har stor erfarenhet av livet i övrigt.
Vi har ju en fin grupp som står bakom oss. Alltså, vi har ju våra sammanträde då, regelbunden. Då har vi riksmarskalken som har varit rektor och kan vara professor. Och så har vi hofmarskalken. Alla har ju sina stora erfarenheter. Och till exempel över hovmästarinnan. Hon har ju varit rikslottarchef. Hon har arbetat mycket med sociala frågor också och så vidare. Så vi har fina rådgivare bredvid oss och det är klart att vi diskuterar saker och ting.
Och de vågar vara kritiska och säga att förlåt, men där har kungen och drottningen fel.
Ja, absolut. Det är meningen.
Man diskuterar, man kan kanske säga på olika sätt.
En hypotetisk fråga, möjligen en olämplig fråga en sån här dag. Men om det är så att, om det hade varit så att kungen och drottningen hade upptäckt att vi älskar inte varandra, det här är inget bra äktenskap. Är en kunglig skilsmässa en möjlighet?
Ja, men det är väl ingen höjdare.
Nej, det är ingen höjdare. Det förstår jag också.
Nej, det
är men är det en möjlighet?
Det finns ju, ska vi säga, vi har ju gift oss också i nöd och lust. Mm. Vi har lovat varandra att hjälpa varandra. Och ibland undrar jag om det inte går alldeles för fort idag att människorna skilja sig. Och de som lider är ju barnen också.
Mm.
Och på dem ska man tänka på i första hand. Men sen i vårt fall är det, ska jag säga, väldigt svårt naturligtvis i det här ämbetet också. Så det är ganska opraktiskt.
Mm. Jag tror att alla skilsmässor är opraktiska.
Ja. Mm. Ja, det är en stor lidande och tragedi. Alltså
det är tredje och fjärde person, ja, men det är så kolossalt komplicerat för alla familjer. Så många gör det väldigt lättvindigt, tror jag.
I Norge så har nu en majoritet i stort beslutat att där ska man utreda införandet av republik, därför att man är lite osäker på hur kungabarnen där kommer att ställa sig i framtiden. Känner kungen och drottningen en oro över att den svenska riksdagen ska behöva fatta beslut om samma utredning?
Nej, inte på så sätt, men det kommer ju upp varje år och det förs en diskussion och vissa motioner varje år, så det är ju på så sätt inte aktuellt, men det är ingenting, det är ju så att säga i dagen, och det tycker jag också är bra. Jag har också sagt många gånger att vi ska man diskutera, om man inte vågar diskutera monarkin och det statsskick vi har idag. Det är inte heller bra, utan det ska diskuteras. Och om man kan göra det från vår sida bättre på ett annat sätt, eller hur vi ska jämka till det så att allmänheten och svenska folket känner att det är rätt. Men jag är tillbaka till mitt för Sverige i tiden.
Mm.
Och det är därför jag har tagit det, för att det, jag vill inte att det här ska vara någon slags stockkonservativ institution, som en del kanske tycker helt fel i ett modernt samhälle 2000. Och det är därför jag har i tiden att man ska anpassa det till det moderna som man kräver i ett modernt samhällsskick och ha en kombination. Och jag upplever det så att det har fungerat. Från mina synvinkeln sett har det fungerat, men jag hoppas att det fungerar från svenska folkets sätt också.
Och kronprinsessan har aldrig uttryckt någon ovilja att ta över i framtiden?
Ovilja? Nej, självfallet inte. Men det är klart att hon, det är väl som en ungdom, nyfiken och, vad ska jag säga, tar med stort allvar. Självklart.
Får kronprinsessan gifta sig med vem hon vill?
Jag tycker hon, det har vi sagt tidigare, att det blir nog en liten familjediskussion om det.
Mm. Men betyder det alltså att hon måste ha kungens, jag tror att det är kungens i det fallet, tillstånd, alltså formella tillstånd?
Ja, jag tycker det är lämpligt att hon kommer att tala med sin pappa.
Ja, men det tycker jag också. Men måste hon ha det formella tillståndet?
Jag tycker det är ganska lämpligt också. Ja, jag tycker
det. Det finns ett sånt krav, rent konstitutionellt.
Mm.
Men ska vi säga så, kronprinsessan, ni talade om hennes inställning till hennes liv, och jag måste säga det, hon tar det med väldigt ansvar. Hon tar det med öppenhet och hon ser det som sin stora ansvar också. Och hon är ju väldigt balanserad chef, så att jag tror hon kommer att veta precis vad hon gör.
Med tanke på kungafamiljens tempo och arbete, hur ofta har familjen fått sitta emellan?
Det är en bra fråga.
Och svaret?
Det, ja, det är inte svaret. Ja. Jo, visst. Ja.
Ja, vi försöker naturligtvis, som många andra familjerna, också försöka att vara med sina barn och ha ett familjeliv. Men det har inte alltid varit lätt. Det måste man inte göra, särskilt när barnen var små, men också när de är stora är det viktigt att man försöker att mötas och träffas och talas vid.
Man brukar säga att små barn, små problem, stora barn, stora problem. Vad är kungaparets största oro idag?
Nej, ingen direkt oro, men man hoppas att ungdomarna, vad ska jag säga, ja, väljer en bra och intressant utbildningsväg och har möjlighet att förkovra sig i det de tycker är intressant och spännande, som kan ge något gott för dem för framtiden. Det är det som tycker jag är jätteviktigt. Ja, och så man försöker backa upp och så där, hjälpa till om jag känner att det inte är så lätt. Men bara man, som jag har sagt 100 gånger också, att de tycker de ska börja med att göra det de tycker är spännande, och sen så kan man fylla på med det som är mer nödvändigt efteråt, för det är alltid lättare att lära ta åt sig det som man tycker är skoj själv. Sen kan man pusha på det som är verkligen nödvändigt för de specifika uppgifterna.
För en modern kung, är det nödvändigt att vara kung livet ut, eller skulle kungen någon gång kunna känna en viss sympati för tanken att vid 65 får gå i pension och leva ett mer normalt liv?
Ja, 65, det är väl en ganska tidig ålder nu, snarare
att man skjuter, 67 då.
Att man skjuter med det här länge fram i tiden också. Så att ja, det är klart det diskuteras ju så mycket. Jag menar i allmänna ordalag överhuvudtaget, att den dagen den kommer. Det var ungefär som jag tänkte för många år sedan. Jag sa så, då och då ska jag sluta köra bil, och då ska jag sluta och ska göra en bok så här som jag ska ha hemma. Sluta och jaga, och jag ska sluta med alla såna här olika saker.
Röka, och det har du gjort.
Så
det
ja, sådär. Och jag känslar att den dagen man kommer just till den här, ja, vad det nu, låt säga 70-årsgränsen, och titta vad jag skrev, när jag skrev den, jag var då 25 år. Då var man ju så ung och oförstående och grön. Det begrepp man inte ett dugg vad man höll på med när man skrev det.
Så att pension är inte aktuell?
Jag vet inte. Men vi får väl se hur man känner sig.
Det var väldigt många som då har synpunkter på kungaparets sätt att leva. Samma sak fanns under drottningens uppväxttid. Att drottningen kände sig instängd.
Ja, men det är kanske någonting som vi har i vår uppfostran också. Vi har ju vår kristna tro, och där är man också, jag vill inte säga begränsad, men det finns vissa regler som jag tycker är goda regler. Och så att jag i alla fall har försökt att leva efter dem. Och det är klart, några är kanske lite tyngre, och då känns det mer begränsande. Men jag måste säga, vår liv här, vår uppgift vi har, det är klart, då har man också vissa begränsningar, och då det är klart man accepterar dem också.
Är det svårt att acceptera dem?
Nej, inte svårt, inte på det sättet. Det som jag tycker är svårt är att acceptera en kritik som inte är berättigad. Det tycker jag är väldigt svårt.
Har drottningen något exempel?
Det vill du inte ge. Men är det en kritik för någonting man har gjort, då tycker man måste acceptera det när man ser att det är fel. Men en kritik som kanske massmedia bara kastar fram på ett sätt när de inte vet egentligen bakgrunden, och så, då tycker jag det är väldigt svårt. Eller när de skriver historier. Det har varit mycket nu förra månader i Tyskland till exempel, med skilsmässor och rykte och så vidare. Och det är någonting som jag tycker är väldigt svårt att bära, därför att för det första stämmer det inte. Vi har inte haft de diskussionerna. Situationen är inte det. Och jag undrar bara, hur känns det för den person som har börjat skriva det? Och de andra som trappar upp en ett rykte eller alltså, någonting. Hur känner de sig när
jag
de
bläddrade sitter? Igenom yeah. ett antal tyska tidningar.
Och med de här tjusiga tyska tidningarna.
Blev häpen över yeah. vad som skrevs i de här tidningarna och undrar hur hanterar kungaparet den typen av historier, rykten som sprids?
Ja, är det till exempel rykte, då kan man säga att ja, det är ett rykte. Men plötsligt är det någon som fiskar upp det och bygger upp och bygger ut. Och då blir det mer. Och det blir på. Jag måste säga att jag är väldigt glad då att när jag såg att den svenska pressen inte gick i samma spår. Mm. Och det var skönt. Men den tyska pressen, jag förstår inte sånt. Jag menar, hur känner sig den journalist som sitter hemma och skriver såna historier? Alltså det, mm. så det är mycket
det senaste märkligt. Exemplet vi hade som också fanns i svensk press, det var ett rykte om kungens besök på en stripklubb i Atlanta där ni valde att koppla in advokat. Varför valde ni att gå till, ska vi säga, motattack just där?
Ja, det är ju ganska länge sedan det här hände i tidningen. Och det är väl så att jag tänker varken kommentera eller dementera, för att jag tror att det är förenligt med så mycket missförstånd och det, liksom, det blir bara konstigt.
Mm.
Så att,
Men sen är det ju så att tyvärr är det, ska vi se, om man frågar en tidning, varför har ni skrivit det här? Då säger de, ja men ni har inte dementerat det.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och då har vi inte gjort det därför vi har svårt att försvara oss, det förstår ni också. Vår situation är inte lätt där. Och då har vi inte dementerat det. Men kanske man ska göra det. Då blir, annars det är ju kvar.
Mm. Jag funderar just över det. Där. Finns det inte en risk att om det är så att hovet dementerar, okej, okay, då är det alltså inte sant. Men om man låter bli att dementera, det vill säga låter bli att kommentera, vad är det då?
Ja, då går det till
evigheten, så att säga.
Till historien, så kommer någon sån här historisk forskare om 50 år och börjar bläddra och tycker det är spännande och så får han bilda sig en någon märklig uppfattning.
Mm.
Och därför tycker jag i varje fall att det ska vara svart på vitt, att i de sammanhang där är väldigt märkligt uttalande från massmedias sida, att man då att det står att ja, det är för forskningens sida, så jag är för framtiden annars.
Mm.
Eller journalisten som har etik och moral, det är fint det.
Mm.
Jag hoppas det.
Det finns ju en liten ja. Fin bok.
Mm, det gör det.
Som journalister har lärt sig någon gång.
Precis.
Och tenterat på det, hoppas jag.
Drottningens arbete för utsatta barn i världen över. Hur lätt är det för drottningen att identifiera sig med de här barnens situation?
Vi reser ju mycket och vi har sett mycket. Och det är klart, då kommer man till en tidpunkt när man själv vill göra någonting. Men man ska inte glömma att jag har ju alltid, ska vi säga, värnat också om barnen i Sverige. Så när vi gifte oss så bildade vi en bröllopsfond och då försökte vi att hjälpa organisation som hjälper barn med handikapp.
Mm.
Så det var vår första barn, kan man säga. Och det har ju samlat många erfarenheter också. Och så i första linjen vill jag säga att vi försöker att hjälpa barn i Sverige naturligtvis först. Men sen som vi reser mycket och ser hur utveckling accelereras också ute i världen och barnen far illa. Så då har jag försökt nu att med hjälp av andra hjälpa dem. Och det tycker jag är väldigt viktigt och jag hoppas bara att det är många som ansluter sig den rörelse. Det är många organisationer som också hjälper barnen, så jag är inte ensam. Men ska vi säga, jag gör det med full hjärta, jag gör det inte av prestigeskäl eller någonting sånt. Jag gör det med full hjärta och försöker att hjälpa, det är bara det.
Det här är den nya kronan. Alldeles nyss. Välkommen.
Mm, idag, eller, ja, nu i dagarna.
På kungens äten.
Ja, det har jag.
Vad tycker kungen om det?
Jag har den här... Jag har sett den en gång. Den är väldigt elegant, är det inte det?
Vad tycker drottningen?
Den är väldigt vacker på baksidan.
Den är fin.
Den är väldigt utslätande så här.
Ja, mycket. Det är mycket bra. Det är inte bara bra, den är vacker.
Ja. Håller med.
Det är fint. Jättefint.
Vad var det för speciellt minne kungen hade från bröllopsdagen?
Det är typiskt en sån här löjlig grej att alltså jag vet att det var varmt. Jo, därför kom hon. Jo, vi skulle ha en soppa som har gelé och den smalt.
Ja, det stämmer.
Det stämmer.
Ja, det stämmer.
Och för att ta på geléet ovanpå skulle det vara några korn och de sjönk ner i botten. Voilà.
Så är det.
Det är så mycket värme var det.
Just det.
Nu är det alltså stort firande. Ett offentligt silverbröllop. Blir det också ett privat firande sen?
Nej, jag har inte tänkt på.
Men du är bra på överraskningar.
Nej. Nej, men det...
Augusti 2001. Förberedelser för bröllop i Norge.
I Norge pågår förberedelserna som bäst för årets stora evenemang, bröllopet mellan kronprins Håkon och hans Mette Marit. Den blivande kronprinsessan är ju en flicka av folket och från konservativt håll har det knorrats. Men ju närmare bröllopsdagen kommer desto mattare blir kritiken, rapporterar våra utsända från ett Oslo som väntar på invasionen.
Vi möter ett Oslo som väntar på något stort.
Ja, det är väl den tiden det är bröllop då.
Vad är det för bröllop då?
Kronprinsen och Mette Marit.
Alla här vet vad som väntar och många påverkas.
Ja, vi har fått brev om att stänga hela soppan och ha med alla bora. Och...
Oj, får ni ersättning då också?
Nej.
Icke? Hur känns det?
För mig blir det en fridag. Men för köpen var det inte så bli.
Galaklänningarna är slutsålda och frisörerna uppbokade. För att förhindra ovälkommen fotografering blir det flygförbud över Oslo så de 971 anmälda journalisterna får hålla till godo med bilder från marken.
Vilket ögonblick blir den absoluta höjdpunkten?
Ja, det må ju vara när de säger ja väl.
Då vill man inte att kameran ska gå sönder.
Nej, heldigvis är det inte mitt ansvar för de bilderna får vi ett anställd från, men jag tror nog att akkurat det ögonblicket då ska vi vara säkra på att ingen händer ligger på fel knapp på mixerpulten, det är helt klart.
Bröllopet väcker känslor, eller rättare sagt bruden Mette Marit väcker känslor. Bland annat har en präst offentligt beklagat att kronprinsen valt en flicka av så låg rang. Men prästen blev tillrättavisad av sin biskop och här kring domkyrkan i Oslo möter vi inga såna åsikter.
Nej, det virker som allrätt jente det. Jag syns för att det är bara fint att kungen kan gifta sig med vanliga kvinnor på gatan i detta fall.
Ändå är monarkin efter flera skandaler mer ifrågasatt än någonsin här i Norge. Mer än en tredjedel av stortingsledamöterna säger i en enkät att de skulle föredra republik ifall de idag fått välja statsform från grunden. Andra ser fram emot bröllopet med mer entydig glädje.
Det förbereder på den måten att jag tänker igenom gaven och jag tänker igenom lite om vad jag ska säga. Si.
Vad blir det? Kan du skvallra?
Nej, jag tror inte det är möjligt att hålla det hemligt hvis jag bara säger det till svenskarna. Jag tror det läcker över till Norge.
Är du monarkist?
Det är jag.
Den 25:e är det dags.
Den 23 augusti 2001, Norge.
Nu ska vi till vårt grannland Norge, för den blivande norska kronprinsessan Mette-Marit bekräftade idag överraskande att hon har använt narkotika i sitt tidigare liv. Bara två dagar innan bröllopet i Oslo så erkände hon detta som många länge har misstänkt.
Mitt ungdomsuppror har förtonat sig ganska mycket starkare än många andra, tror jag. Och för mig på den tiden så var det viktigt att leva på tvärs av det som var accepterat. Det har också fört att jag har levt ganska utslevande. Och jag var i ett miljö som var det blev testat och vi gick ut över gränser. Det har varit en väldigt dyrköpt erfaring för mig. Som har tagit mig lång tid att bearbeta. Och så att det inte ska vara något tvivel om var jag står idag, så vill jag också säga att benytta den anledningen till att ta avstånd från narkotika.
Det som Mette-Marit säger är kanske inte så överraskande i sig. Det har länge varit känt att hon som en dag kan bli Norges drottning levde ett vilt liv innan hon träffade kronprins Håkon och att pappan till hennes 4-årige son har dömts för narkotikabrott. Men förvåningen är stor över att Mette-Marit väljer att överhuvudtaget bekräfta rykten om att hon har rört sig i narkotikakretsar. Och framförallt för att hon gör det just nu, bara två dagar innan det stora bröllopet i Oslo. Det spekuleras att flera internationella skvallertidningar ska ha kommit över bilder på Mette-Marit i komprometterande situationer och att det är därför som det blivande kronprinsparet väljer att gå ut nu i förväg och så att säga ta udden av en sån skandal.
Jag vet att detta har varit väldigt vanskligt för väldigt många. Och det är jag väldigt ledsen för. Det har varit väldigt ont för mig den här perioden. Men jag kan dessvärre inte ta det i valgång på nytt. Uansett om jag skulle önska jag kunde det.
Klart är att Mette-Marits vaga antydningar om narkotikaanvändning knappast kommer att leda till något åtal. Oklart är det också om uttalandet får någon som helst konstitutionell betydelse.
Jag kan gott skönna att många människor syns detta är vanskligt. Det gör jag faktiskt själv också. Men igen, ting kan inte göras om. Och då är vi nödt till att acceptera att det har skett, men att det tillhör fortid.
Den 1 december 2001. Prinsessan Kristina.
Idag den 1 december är det internationella AIDS-dagen. För att uppmärksamma den mest förödande sjukdom mänskligheten ställts inför. Enligt FN sprids ännu i år 2001 AIDS-epidemin med ljusets hastighet som det uttrycks. Framförallt i det forna Sovjetblocket. I FN har den här veckan aktivister och delegater varit samlade för att diskutera strategier mot AIDS-epidemin. 60 miljoner HIV-smittade totalt i världen. 20 miljoner har redan dött. Här är bilder från Argentina där AIDS-fallen också skjuter i höjden och flera organisationer kräver nu pengar till forskning och till behandling av de sjuka. Och med anledning av världsaidsdagen idag och en annan FN-dag, frivillighetens dag på onsdag nästa vecka, har vi bjudit hit Röda Korsets ordförande Kristina Magnusson för att tala om engagemang och det livsviktiga frivilliga arbetet. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Du är, ska vi börja med att påpeka, oavlönad ordförande för Röda Korset.
Jag är numera arvoderad ordförande.
Alltså du är det i alla fall.
Sen en kort tid tillbaka.
Men du har en mängd egna oavlönade uppdrag, kan jag förstå.
Det skulle man kunna säga, ja.
Hur viktigt är det här frivilliga oavlönade arbetet?
Jag tror att det är oerhört viktigt. Att människor engagerar sig i någonting utanför sitt eget, den lilla egna världen, det tror jag är oerhört viktigt för ett samhälle som vill ha aktiva medborgare. För det är egentligen det handlar om, att engagera sig för någonting tillsammans med någon annan eller några andra. Då händer det någonting, det bildas en energi, det bildas en kraft ifrån de människorna, och det är det som alla samhällen behöver.
Du har nu den lilla röda markeringen på dig som visar att du sympatiserar med de smittade runt om i världen. Mm. En viktig symbol. Alltså AIDS-läget nu, man får en känsla av att det är så tyst om det egentligen, trots att det här är en epidemi som rasar och som FN konstaterar sprider sig fortfarande med ljusets hastighet.
Det är nog bara lite tyst här hemma i Sverige. De flesta andra länder i världen är det nog inte lika tyst. Av naturliga anledningar. Det finns ju samhällen, inte minst i Afrika, där det här har slagit något alldeles oerhört. Där hela strukturen, åldersstruktur och den sociala ekonomiska strukturen är hotad för att en hel generation är på väg bort.
Risken här är alltså lite grann att vi slår oss till ro för att här har vi får del av de livsviktiga AIDS-medicinerna. Här kan man leva med AIDS utan att det märks.
Så är det ju. Och det ska vi ju vara oerhört tacksamma för. Att de människor som är smittade och som håller på att utveckla sjukdomen AIDS kan leva bättre, längre och med större livskvalitet. Men det är ju därför vi inte då får glömma alla de som inte har tillgång till detta. Och det bara finns en utväg, så att säga. Man dör och man dör ganska snabbt.
Ser du övervägande negativa tecken runt om i världen också? Afrika, östblocket till exempel.
Ja, man ser ju tecken på att det breder ut sig. Och det betyder ju då att människor inte riktigt har förstått sambandet med det sätt de lever på och vad resultatet blir. Det handlar om att tala om för människor vad det är, vad de gör, vad deras liv betyder och att de måste ta konsekvenserna av det. Det gör ju den här informationen till människor så oerhört svår och så oerhört viktig.
Om man nu talar om volontärt arbete, frivilligt arbete, var finns den största möjligheten att göra nytta för en som vill engagera sig i AIDS-kampen idag, som du ser det?
Ja, det finns många sätt att bara vara själv medveten om vad det handlar om. Att vara en medveten medmänniska, att kunna stödja de människor man ser, att tala om det, vara öppen. Inte visa rädsla eller fördom mot människor som har blivit smittade eller sjuka. Det är det enklaste sättet att visa.
Har vi fortfarande många fördomar? Känner du själv att de finns kvar i det svenska samhället?
Ja, de finns nog. De finns nog hos många. Och det är väl ett stort steg att ta, att komma bort ifrån det. Att verkligen behandla det för vad det är. Det är en smitta, vi kan få det på många olika sätt. Ja, en del får det genom sexuell överföring, andra får det inte. Det är någonting som vi alla måste ta i. Det handlar om vårt liv, det handlar om hur vi bemöter människor. Det handlar om kärlek mellan människor. Så svårt är det, eller så enkelt är det.
Vad gör du själv en sån här dag, 1 december, världsaidsdagen?
Jag kommer att delta senare idag på eftermiddagen här i Stockholm på en stor manifestation som vi har i Kungsträdgården mitt inne i centrum på Stockholm. Där många människor som engagerar sig för det här kommer att delta. Kommer att hålla lite tal. Och kommer att också försöka att vara med och minnas alla de som har gått bort.
Har du själv personliga vänner som har gått bort?
Jag har fått många vänner under de här åren. Jag började engagera mig i mitten på 80-talet. Det är lång tid sedan dess.
Mm. Många har också hunnit dö under den tiden.
Många har tyvärr hunnit försvinna.
Röda Korset engagerar sig inte bara i kampen mot AIDS utan i många andra sammanhang också. Vi ska visa lite bilder som du har haft vänligheten att ta med dig på några andra aktiviteter som finns. Vad gör Röda Korset? Här ser vi till exempel bilder från Göteborg efter branden. Om du sammanfattar det frivilliga arbetet inom Röda Korset, var gör ni era viktigaste insatser idag förutom mot AIDS?
Ja, här i Sverige gör vi ju precis det vi ser på bilderna här. En människa som ställer upp med stöd med värme, med gemenskap till någon annan som har det svårt. Vi gör också det som vi ser nu på bilderna. Vi samlar in pengar till det som också är nödvändigt. Att skicka materiel, mat, kläder, filtar, mediciner till de människor som har det svårt utanför vårt lands gränser.
Det talas ju ibland om när det gäller frivilligt arbete att man går in, en del är lite misstänksamma mot frivilligt arbete och anser att man ger sig in där staten egentligen borde finnas. Mm.
Det är en viktig diskussion som måste få finnas om vi vill ha det välfärdssamhälle som vi alla har varit med att bygga upp här i Sverige. Vi tar inte över. En organisation som Röda Korset kan bara vara ett komplement. En mänsklig del i ett större sammanhang. En hand som sträcks ut när man behöver det som bäst. Ett telefonsamtal, ett besök. Någonting som känner att jag orkar gå vidare. Kanske i den utsatta situation som jag är just nu.
Om du allra sist skulle formulera en annons till alla människor som nu tittar på det här. Frivilliga behövs. Hur skulle du formulera den?
Och det var en svår fråga. Annonser brukar man sitta ganska länge och klura på.
Ja,
faktiskt.
Jag medger att det är lite knivigt.
Man brukar inte sitta så här på sekunden.
Om du skulle göra reklam för, vad är den stora glädjen med det frivilliga arbetet?
Glädjen är ju att man får så oerhört mycket tillbaka. Det är ju inte bara det att jag lägger timmar i veckan eller någon timme i månaden för någonting som jag tycker är viktigt på det sättet, utan det är ju en dubbel handling. Jag får ju känsla av värme och gemenskap tillbaka. Om det så är att jag är en besökare i Röda Korsets regi, eller om jag är fotbollstränaren, eller jag är en medlem i sångkören där hemma. Det är ju glädjen av att göra någonting tillsammans för andra.
Tack Kristina Magnusson för att du kom hit, och god jul lite i förväg.
December 2001, Norge.
Den norska prinsessan Märtha Louise har förlovat sig med Ari Behn. Det berättade paret på en presskonferens i eftermiddags. Hon meddelade också att bröllopet ska stå den 24 maj nästa år. Förhållandet mellan prinsessan och den kontroversiella författaren Ari Behn blev känt i våras.
Här är den mannen som påfrände bäst till mig. Här är den mannen jag har lyst att dela resten av livet mitt här. Det var bara en drickliv. Och det är på selveste Lucia-dagen.
Den kärleken.
Drottning Silvia, 18 december 2001.
Nu ska vi möta drottning Silvia i en exklusiv intervju, för i Japan pågår just nu världskongressen mot kommersiell exploatering av barn. En av talarna är just vår drottning.
Hon är ju själv djupt engagerad i de här frågorna, inte minst genom sin egen stiftelse World Childhood Foundation. Jag fick möjlighet att träffa henne på slottet innan det bar av till Japan.
Det finns ju något som heter trafficking, och då det är slavhandel, kan man säga. Man kan tala om industri, man kan tala om 1 miljon barn i världen som är utsatta för det. Och då vet man inte riktigt, det finns ju en stor mörkertal i detta också, men 1 miljon barn vet vi som far illa, och det är ju fruktansvärt. Och det är den organiserade brottslighet som är verkligen stor och kanske har accelererat nu också, och det tycker jag är mycket sorgligt
Och
vad beror det på att det har accelererat?
Ja, det vet vi inte naturligtvis. Det är ju många faktorer. Det ska vi se, efter Sovjetunionens fall så är det ju många länder som är utsatta och fattigdom är väldigt stor. Och så det är många faktorer som har kommit ihop. Sen kanske också de tekniska hjälpmedel idag är lättare att få hjälp av, som till exempel videokamera, man kan filma själv, och internet, man kan sprida det på ett oerhört effektivt sätt. Och
det är också väldigt svårt att få stopp.
Och det är mycket svårt att få stopp, så det är en enormt stort problem. Men det som jag tycker är värst är naturligtvis barnen som lider. Man ska inte glömma att det är våld mot barn.
Drottningen försöker ju hjälpa själv genom stiftelsen World Childhood Foundation just i Moldavien, ett särskilt projekt som stöds med 250 000 i år ungefär. Vad är det för ett projekt?
Ja, det är riktigt. Det är en film som gjordes i samarbete med UNDP, alltså det är vår partner kan man säga. Moldavien är ju lite långt borta, så vi valde då att gå in i som partner. Och det är en film som gjordes då om två flickor och deras liv. Men syftet med det är ju att sprida information till andra flickor i landet och till oss här i väst, hur vad som händer där.
Betyder det att drottningen har garantier för att den filmen kommer att visas i Moldavien?
Ja, det hoppas vi. Det hoppas vi. Mm.
Det handlar alltså om att samla in pengar och att stötta olika projekt. Hur tänkte drottningen när tanken kom att nu ska jag starta World Childhood Foundation?
Mm. Ja, det. Jag tänkte lite så här.
Men var det en lång process bakom det?
Det var det. Det var en lång förberedelseprocess. Det är klart jag ville inte stöta mig med någon. Det enda jag ville var att hjälpa till. Jag gör det inte för min egen prestige eller någonting sånt. Men jag har fått hjälp av co-founders. Det är alltså företag som vill göra någonting.
Hur mycket tid hinner drottningen ägna åt stiftelsen?
Det tar mera tid än jag trodde. Och kungen uttryckte det en gång så att han får det till frukost, lunch och middag. Men jag tycker det är viktigt att kunna också inom familjer diskutera de här frågorna. Och jag vill ju inte göra någonting fel. Jag vill inte. Ja, det är skönt att ha det stödet.
Nu får drottningen till Japan, till världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Drottningen ska tala i sammanhanget. Vad blir budskapet?
Ja, jag har ju haft förmånen att vara beskyddare 1996 när den svenska regeringen bjöd alla regeringarna till Stockholm till den här allra första kongress mot barn, alltså utnyttjande av barn. Och som sådan kanske jag bär flamman till Yokohama och kommer att tala.
Mm. Och vilka förhoppningar fäster drottningen vid konferensen när det gäller möjligheten till konkreta åtgärder?
Alltså min förhoppning är ju att vi inte kommer att behöva en tredje kongress.
Hur så?
Jo, då har vi inga problem längre. Då har vi kommit så långt att det inte behövs. Men tyvärr tror jag inte att vi ser det målet än. Men jag har fina nyheter, och det är ju att det kommer 132 regeringar till Okan.
132 regeringar?
132.
Om jag har förstått det rätt så är det bara 37 länder som har nationella handlingsprogram. Det kan betyda alltså att det blir fler som
att intresse blir större och större, och medvetande att det är en så stor problem har blivit mycket, mycket större. Och det tack vare Stockholm kongress. Vi hade 122 regeringarna här. Och det är många. Det är alltså över hälften, alltså ungefär 60 regeringar som har presenterat på ett eller annat sätt en ändring i deras lagstiftning, i deras attityd, i olika projekt de har haft och så vidare. Och det är väldigt fint. Och att det kommer så många, det visar naturligtvis att man är mycket medveten om problemet och hur allvarligt det är.
Då ber jag att få tacka drottningen så mycket.
Samhället. En världskongress mot sexuell exploatering av barn inleddes idag i Yokohama i Japan. Och drottning Silvia är en av deltagarna i kongressen.
Every year at least an estimated 1 million children are sacrificed to gratify the sexual pleasure and profit-making motives of exploiters worldwide. Using that figure, it makes 3,000 new victims per day, or 125 children every hour. These terrifying figures demand our concerted efforts and strong action on all levels of society. It also requires that we face the supply as well as the demand side of the problem.